Consulting, ja, vad handlar det om? Alltså, det vårt erbjudande till marknaden, det är sådana här abstrakta saker som kompetens, erfarenhet, genomförande förmåga. Förmåga att driva IT-projekt och verksamhetsprojekt där IT är möjliggör för att driva affärer bättre. Låter det konkret? Inte särskilt. Jag ska ge några exempel om en liten stund. Men först en liten översikt över bolaget. Ett skapligt ungt bolag med start 2003. Vi startade bolaget, jag var med tillsammans med några lekkamrater efter en IT-bubbla och i en iskall lågkonjunktur tyckte vi ett utmärkt tillfälle att starta ett nytt konsultbolag i Sverige där det redan fanns 10 000 konkurrenter och fortfarande finns faktiskt. Det är en bransch, man måste förstå det här, det är en bransch utan inträdeshinder. Den är fruktansvärt fragmenterad. Den erbjuder enorma möjligheter. Jag ska försöka illustrera några av dem. Vi har vuxit varje enskilt år sedan vi startade. Vi har tjänat pengar varje kvartal sedan vi startade. Och räknar idag 350 medarbetare runt om i Sverige. Vi har fått en del utmärkelser genom åren. DI Gasell 5 år i rad. Det är lite svårare att hålla procenten uppe ju större man blir. Men vi gläds åt framgångarna. Vi är AAA-ratade. Vi jobbar ju med konsulter, levande människor. Som har 9999 alternativa arbetsgivare bara i Sverige. Och därför måste vi ha en väldigt attraktiv arbetsplats för de bästa konsulterna. Vi, med hjälp av Great Place to Work, jobbar vi konsekvent med att utveckla som arbetsplats. Ta in våra medarbetares förväntningar, förhoppningar, ambitioner i syfte att hålla platsen som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi noterade bolaget på First North Premier den 13 juni. Och vi har kommunicerat till marknaden att vi har för avsikt att uppgradera till finlistan här innan nästa sommar eller inom ett år. Så här ser vår utvecklingskurva ut. Så att 13 år i rad med tillväxt. 50 av 51 kvartal i själva verket. En affärsmodell som funkat i goda tider och i svåra tider. Vi har alltid haft ambitionen att växa och det är viktigt tycker vi. Det är så att våra kunder där ute, jag ska ge några exempel, det är stora organisationer. De vill inte ha väldigt många små leverantörer. Viktigt för oss att växa. Viktigt för oss att växa för att bli mer relevant för kunderna. Och så tänker vi varje gång vi kan rekrytera en ny konsult så stärker det hela flocken. Vi får mer erfarenhet, mer kompetens, fler kontakter ute i kundmarknaden och större förmåga att både vinna förtroenden ute i kundmarknaden och att axla dem. Vi tävlar på en marknad i Sverige som den är värd ungefär 60 miljarder. Drygt cirka 53-54 miljarder IT-konsulttjänster, ungefär 6 miljarder managementkonsulttjänster. Vi är jättestolta över vad vi åstadkommit så här långt. Jag brukar påminna om att vår marknadsandel är härade 7-8 promille, vilket betyder att det finns en väldans potential att utvecklas vidare som bolag. I den geografi som är Sverige och på den kundbas som vi har. Skulle Sverige ta slut så finns det andra länder att jobba i. Vår kundbas, ja. Vi räknar ungefär 200, eller drygt 200 aktiva kunder. Sånt som köpt någon tjänst av oss under senaste året. Ni känner igen de flesta namnen. Det här är företag och myndigheter. Det är företag i väldigt många branscher. De har en gemensam nämnare, det är att IT spelar väldigt stor roll för att de ska kunna driva sin verksamhet. Det är handel, det är industri, det är bank och finans, det är telekom, det är internet, media, det är lite spel, det är tillverkningsindustri. Vad driver de att köpa konsulttjänster? Jag ska ge några exempel.
Alltså här händer väldigt mycket i digitaliseringens namn, och digitalisering har blivit lite grann av ett modeord. Men vad det handlar om, det är effektivisering eller det är innovation. Och det som driver, jag ska ge några exempel. När ni läser om ett nytt direktiv från EU om penningtvätt eller kapitaltäckning då för försäkringsbolag eller banker. Det är direktivet för att implementera det. Det är jätteviktigt för att de ska få driva sin verksamhet vidare. Ja, då måste de förändra väldigt mycket. De sitter kanske typiskt, de här stora bankerna eller försäkringsbolagen, med hundratals eller 1000-1500 system. Och från olika tider, olika generationer, och så ska de lira ihop. Och ibland har man inte riktigt koll på vilka som gör vad. Så det är väldigt stora genomgripande projekt som behövs för att leva upp till det direktivet. När ni läser om, vad ska vi säga, nya spelregler för tunga fordon. Ja, men då påverkar det Transportstyrelsen. Det är IT alltihop egentligen. Man måste, och då, för att lagen ska börja verka och Transportstyrelsen ska kunna göra sitt jobb, så behöver man göra anpassningar i sina IT-system. När handeln upptäcker man plötsligt global konkurrens med e-handel, men då behöver man hitta nya sätt att jobba med multipla kanaler, påverka IT. Jag kan ge otaliga exempel. När flygbolagen, ja, ni vet hur det är med flygoperatörer, det är en rätt plågad bransch, för att spara kostnader så behöver man göra saker med sina IT-system. När nya aktörer som Booking.com kliver in i hotellbranschen och tar över kundrelationer, ja, då måste de traditionella aktörerna svara med nya lojalitetsprogram, nya sätt att tydliggöra sitt erbjudande till sina kunder globalt. Och i allt detta så funkar IT som en möjliggörare. Man kan åstadkomma nya saker. Och där har våra kunder valet, antingen är man proaktiva och innovativa, eller så är man reaktiva, eller så får man vara både och. Och det är en av tjusningarna då med consulting. Där finns saker att göra både i goda och dåliga tider. I goda tider mycket fokus på innovation. I dåliga tider mycket fokus på effektivisering. Och sagt såklart, vi gynnas av en goda makroekonomiska förutsättningar i Sverige. Men consulting har över tiden blivit allt mindre konjunkturberoende, vill jag påstå. I och med att IT har blivit en sån integrerad del av nästan allting. Nåväl, under detta förändringstryck och med IT som möjliggörare för förändring, så sjösätts väldigt många projekt och initiativ ute hos våra kunder. Det brukar börja med en idé i verksamhetsutveckling eller affärsutveckling. En idé om förändringar i verksamhet eller system. Det brukar följas av en analysfas, en förstudie. Man tar fram ett business case. Man får gå på det. Så ska det projektsättas, tillsättning av projektledning eller programledning. Man plockar in systemarkitekter eller verksamhetsarkitekter. Följs av utvecklare, integratörer, testare, utbildare, implementation. Och sen över när saker och ting är klara, utrullade in i löpande förvaltning. Och det är här vi är verksamma då, i specialistroller ute hos kunden, där vi tillför kompetens, erfarenhet och genomförande förmåga. Och där vårt erbjudande i hög grad formas efter kundens preferenser. En del vill hyra in specialister, andra vill att vi tar ansvar för projekt från ax till limpa. För att fortsätta den här utvecklingen, vi ser ju att det handlar om egentligen att hela tiden tänka på tre fronter. Att vara någon som kunderna uppfattar leverera bra värde för pengarna. Och igen, vi är fruktansvärt konkurrensutsatta. Någon som löser problem, någon som gör nytta, någon som alltid är välkommen tillbaka för nya uppdrag. Vi måste uppfattas av våra medarbetare som det bästa konsultföretaget att jobba på. För som sagt, de har väldigt många alternativ. Och sen har vi funnit och prövat ut här under de här åren att ja, funkar det för kunderna, funkar det för medarbetarna, då blir det bra för ägarna också. Ni såg den finansiella utvecklingen. Så hur ska vi ta det här vidare då? Ja, vår framgångsmodell, den bygger väldigt mycket på erfarenhet. Albert Einstein har sagt någonting bra, att det enda riktiga källan till kunskap är erfarenhet. Man har varit med och gjort saker förut. Och vi har sedan starten haft ett starkt fokus på folk med riktigt lång erfarenhet. Vi snittar någonstans kring 19 års relevant erfarenhet, vilket är exceptionellt i vår bransch. Vi är flexibla när det är erbjudandet. Det är tjusningen med tjänster. Man kan anpassa efter situation. Så som sagt, specialistresurser eller åtaganden. Vi jobbar genom olika säljkanaler. Det är jätteviktigt för att hålla beläggning uppe. Hålla våra konsulter sysselsatta i intressanta projekt. Vi jobbar i direkt dialog med kund. Men vi nyttjar också nätverk och partners för att hitta de intressanta uppdragen. Vi har valt en operativ modell att driva det här som en koncern med per idag 15 specialistbolag. Viktigt att bibehålla småföretagskänsla och snabbhet och flexibilitet och släppa loss entreprenörskapet för att fortsätta växa och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Men samverka där det är förnuftigt. Det finns inte en inköpare som inte frågar hur många vi är. Och därav också ambitionen att fortsätta växa och utvecklas för att vara relevant för kund. Vi är väldigt måna också om god riskspridning. Vi finns i många branscher, därmed ett ganska lågt konjunkturberoende. Och de flesta av våra kompetenser är egentligen tvärindustriella. Projektledning exempelvis, systemutvecklare och sånt där. De har inga svårigheter att röra sig från ett uppdrag i ett handelsföretag till en myndighet och tvärtom. En annan dimension av tillväxt då. Förutom att växa organiskt, vilket har varit vårt primära sätt att utveckla B3 IT, så jobbar vi selektivt med förvärv. Vi har lite försiktigt förvärvat ett bolag om året. Ganska små verksamheter, 10, 15, 20 konsulter. Ofta då med en, vad ska jag säga, 20 konsulter och en tappert kämpande vd som har fullt upp med att hålla liv i kundrelationer och att hålla rekrytering och hålla konsulter nöjda. När de kommer in i vårt sammanhang så får de kollegor, de får draghjälp, de får nyttan av det större sammanhanget. Det har gjort att vi har varit ganska framgångsrika med de här förvärven. Ingenting har gått sönder, det är alltid risken i vår bransch. Konsulter gillar inte läget och då drar de vidare. Men vi har tagit hand om dem bra och kunnat ha den som plattform för att växa bolaget ytterligare lite fortare. Så att vår utvecklingsplan går i tre dimensioner. Vi ska växa alla de affärsenheter vi har. Vi kan skapa nya, antingen starta nytt från scratch eller förvärva in. Och vi ska jobba med förädling av vårt erbjudande från specialist, tillhandahålla specialistresurs till förädlade tjänster och djupare kundrelationer. Vi har satt finansiella mål för de närmaste åren med ett övergripande mål att öka vinst per aktie med 20% per år. Och vi tror att vi ska kunna åstadkomma det med en kombination organisk tillväxt på 15% och därutöver tillkommande förvärv. Vi tror att vi ska kunna operera med en rörelsemarginal i härdet 9-12%. Det finns en del skalfördelar. Det är viktigt att växa också för att det förbättrar lönsamheten. Vi kan sprida overheadkostnad på en större volym. Sen är det så att tillväxt och lönsamhet i vår värld är lite kommunicerande kärl. Alltså man kan vrida upp lönsamheten lite genom att dra ner på tillväxten och tvärtom. Vi har satt ett skuldsättningsmål på 1,5 gånger EBITDA. Det har vi ganska mycket utrymme för att kunna agera i förvärvsmarknaden också. Kort om performance. Vi hade vår första kvartalsrapport som noterat bolag här i förra veckan. Det var 51:a kvartalet i rad med lönsamhet. Vi satte nytt omsättningsrekord. Alltså att vi har en målsättning över närmaste åren på 15%. Nu rasslar det upp i 36% tillväxt. En kombination av väldigt gynnsamt marknadsklimat, högt kapacitetsutnyttjande. Vi har rekryterat bra och vi har varit duktiga på att få ut våra konsulter i uppdrag. Därmed tangerade vi vårt tidigare rekord vad gäller resultat. Och vi räknar 345 medarbetare per sista juni, vilket är upp 40. Vår intäkter skalar ju typiskt med antal medarbetare i vår värld. Vi har också stärkt kassan när vi passade på med att göra en nyemission i samband med noteringen. Och det betyder att vi stärkt oss finansiellt. Så ett scorecard, jag vet inte om tiden medier vi fördjupar på siffrorna, men allting var bättre än förut och det gillar vi, det är ett fint tillstånd. Omsättningsrekord, tillväxten och rörelseresultatet upp på alla parametrar jämfört med motsvarande period förra året. Det känns bra, då stärks man i ambitionen att ta det vidare. Några viktiga händelser som hänt under första halvåret också. Det är viktigt för oss att vinna ramavtal. Det är inte alltid lätt att sälja till offentlig sektor. Det är jätteviktigt för oss. Offentlig sektor är någonstans 40-45% av vår verksamhet. Med myndigheter och landsting företrädesvis. Och de handlar upp ramavtal och det är som att få en jaktlicens för de kommande åren vad gäller intressanta uppdrag i den världen. Landstingen speciellt, alltså vårdsektorn, finns förfärligt mycket möjligheter att förbättra sjukvården med hjälp av IT. Och där finns ett tryck, ytterligare en sån här förändringsdrivande faktor. Det är att vi åldras, hörni. Demografiska trycket, en åldrande befolkning ska vårdas. Och vårdas fler gånger innan vi avslutar vår stund på jorden. Och vi har en jättebra sjukvård, men där finns så mycket att göra att förbättra flödena i den. Vidare då. Vi fick den här utmärkelsen och det ger fina siffror, men vi ser det framförallt som att det ger oss väldigt mycket information när vi mäter vad våra anställda tycker om hur man ska fortsätta att vara en väldigt attraktiv arbetsplats. Det är viktigt, jätteviktigt för vår fortsatta rekrytering. Vi har hunnit med ett litet förvärv under sommaren och det är typiskt, det är lite litet men naggande gott. Vi fick in 11 nya medarbetare. Och det stärkte våra kundrelationer i teleoperatörsbranschen. Men som sagt, i Sverige finns 700 konsultbolag i vår bransch med mer än 20 medarbetare. En fruktansvärt fragmenterad bransch och det betyder att det finns ganska gott om förvärvsmöjligheter om man kan hitta modellen för att förvärva kunskapsföretag och behålla värdet. Ja, vi tror vi har gjort det. Finanserna är sunda, som sagt, med nya emissionen och med en god resultatregenerering så känner vi oss väldigt trygga med vad vi har. Konsulting är inte särskilt investeringsintensivt, utan det mesta av resultat omsätts i utdelningsbara medel. Och vi har satt en ambition att varje år dela ut 2/3 av resultat efter skatt. Men i alla fall utrymme, gott om utrymme för att ta de förvärvsmöjligheter som vi ser framöver. Så utsikter framåt. Vi ger inga prognoser. Men vi tror att vi har hittat en framgångsmodell som vi avser att fortsätta tillämpa. Att rekrytera riktigt duktigt folk. Att se till att de kommer ut och löser problem ut hos våra kunder. Hjälper våra kunder till ökad affärsnytta. Bättre intäkter eller effektiviserade processer. Och i den andan så tror vi att vi är väl rustade både att hantera goda och dåliga tider. Marknadsläget just nu är mycket gott. Och där ser vi alltså en väldigt god potential nu att gå vidare med vår nya plattform i form av att vara noterade med förstärkta medel och att ha lite mer tid att jobba med kunderna. Och fördjupa våra relationer där ute. Så med det, tack så långt. Plats för frågor.
Tack så mycket. Ja, som kuriosa då kan jag nämna att jag kan inte säga så mycket om era medarbetares kompetens som jag inte upplevt själv, men jag har däremot blivit omsprungen av ganska många triatleter med bättre IT-loggan distinkt på ryggen då, så att ni verkar vara i bra form.
Det där är ingen tillfällighet. Alltså det här med att skapa en god arbetsplats, det handlar bland annat om det. Bygga entusiasm och engagemang och skapa upplevelser också vid sidan av jobbet. Och befrämja det hälsa, så befrämja det. Man blir bättre konsult om man mår bra. Sen vet jag inte, vi har alltså 25 personer som gjort sådana Ironman. Det är rätt extremt, kan ju några av oss tycka.
Det är det verkligen.
Men vi uppmuntrar det.
Ja, det är ju 6-7% av arbetsstyrkan som har gjort det. Jag tror inte det är så många bolag som kan skryta med ett sånt rekord. Okej, lite siffror då. Det är väldigt fina. Ingen specialist på konsultbranschen, men jag tycker när man tittar på de andra börsnoterade bolagen, det finns ju ändå rätt många, HiQ och Knowit och så vidare, så är det en lite mer splittrad bild, men ni rapporterar att det är en väldigt, väldigt bra marknad. Tror du att det har att göra med valda nischer, men samtidigt är ni väldigt breda, eller är det någon geografi? Har ni tyngdpunkten i någon region, Stockholm, Öresund, Göteborg, som kanske går bättre eller sämre? Kan du säga någonting om...
Alltså vi är ju rätt Stockholmstunga.
Stockholm.
Och det är ingen tillfälle. Det är alltså så Sverige funkar. Att det är väldigt mycket av de riktigt intressanta uppgifterna för konsulter som finns i Stockholmsregionen.
Ja.
Nej, sen var alltså kring frågan efterhand. Jag har rört mig inom IT i dryga 30 år. Och konsulting då senaste 15 år. Jag har bara blivit klar över. Det finns så många olika sätt att driva konsultbolag. Och, ja, vi har hittat vår modell. Och vi är ödmjuka. Vi anpassar den. Vi utvecklar den. Och hur de andra gör det, det får de svara för.
Tror att det finns, jag tänker om det är en bra marknad. Tittar man på tillväxten för många av de största bolagen så är det ganska skral. Tror att det kan ha att göra med saken exempelvis att man försöker öka andelen rörliga kostnader och kanske är mer benägen från företag nu att använda konsulttjänster kontra att rekrytera egen personal. Att det också skulle kunna finnas någon sorts strukturell komponent i den här tillväxten. Det kanske är svårt att säga, men...
Ja, om kunderna använder... Alltså... Så många av våra kunder ser en consulting som en nödvändig komponent för att man fixar inte sin kompetensförsörjning på annat sätt. Mm. Va? Så att det, och där är det så mycket större värde på spel att uppfylla en ny reglering eller just att komma ut med en ny tjänst.
Ja.
Eller vad det är, så att kostnaderna är inte så mycket i fokus.
Okay.
Det finns många projekt som å andra sidan drivs av alltså, ambitionen att konsolidera, spara IT-kostnader, för den sticker iväg. Det är ju, alltså, titta på vilken bank som helst, hur mycket bekymmer de har med höga IT-kostnader.
Mm.
Men även rationaliseringsprojekt kräver konsulter.
Mm. Hur ser prisbilden ut på marknaden? Kan ni ta bra betalt för era projekt? Jag menar, jag har ju bra lösning med 10% rörelsemarginal mitten av intervallet.
Det är ju så här... jag beskrev en fragmenterad bransch då, 200 kunder. Prisbilden är över hela banan.
Okay.
Och på en del konton släpper man lös inköpare med höga ambitioner att vara duktiga på att alltså det är någon sorts race, ett billighetsrace.
Ja.
Och ofta landar det i något fint avtal för någon. Men där verksamheten inte får de konsulter de behöver.
Mm.
Där priserna går ner, då avslutar vi jobben i den takt. Vi lämnar ingen i sticket, men vi drar vidare till andra kunder. Och där är det en fantastisk tillgång att ha den kundbas vi har.
Mm.
Sen ser vi i goda tider att det uppstår brist. Det är en bristsituation på erfarna konsulter. Och där finns det ibland utrymme att ta mer betalt. Vi jobbar med ambitionen att våra kunder ska tycka att de får väldigt mycket värde för pengarna.
Ja. Lite på samma bok där också med att det är goda tider nu. Hur ser du risken för löneinflation och så? Att det blir svårare att rekrytera, att ni kanske måste konkurrera med väldigt lite högre löner. Är det ett hot eller kan ni föra det vidare i termer av vad ni tar betalt sen till kund?
Ja, men det är så här. Vår bransch lider av en sjuka här. Det är att priser i den här konkurrenstrycket står ganska still och sen lönekostnader för väldigt många bolag ökar. Och där någonstans i skärningen mellan de linjerna så uppstår smärta för någon. Och vi har ju till stor del vaccinerat oss från den sjukan genom att tillämpa en ersättningsmodell där konsulterna har betalt i förhållande till hur mycket de drar in. Det skapar ett väldigt hälsosamt fokus på att hålla sin kompetens kurant, se till att man kvalificerar för välbetalda uppdrag. Starkt incitament att jobba helt enkelt. Så att alltså, vår lönebildning sker i kundmarknaden och inte egentligen i arbetsmarknaden. Mm. Det har varit en jättebra modell för att attrahera erfarna människor.
Har vi någon fråga från publiken? Apropå konsultmarknaden, passa på nu, här har ni bättre ITs vd. Vi har lite tid. Ja, hade vi en fråga här uppe?
Ja, Ja, det är så här, vi har inte officiella siffror på beläggningsgrad. Och ett skäl, våra konkurrenter serverar inte siffrorna, och gör inte vi det heller. Vi jobbar med det naturligtvis väldigt, och sen är ju ambitionen hela tiden hålla konsulterna välbelagda. Å andra sidan brukar vi säga att när beläggningsgraden blir för hög, då är det förmodligen ett uttryck för att vi har rekryterat för lite och inte nyttjat tillfället. Så att det är också en balans där mellan lönsamhet och tillväxt. Mm. Ja, men det där, alltså det där är ett stort ämne och väldigt intressanta frågor för oss. Ja, men försöker sortera, alltså vårt sätt att jobba, det är väldigt hög grad att möta kunderna. Vi är ändå en skapligt liten aktör, liten men vass. Men det brukar vara bra att följa kund. Vill kunderna köpa per timme och betala per timme, då gör vi så. Får vi chans att föreslå så jobbar vi gärna med resultatmål och tar betalt på andra sätt. Beträffande offshoring, så det är typiskt inte en del av vårt erbjudande. Skulle vi gå tungt in mot tunga systemutvecklingsprojekt och så, skulle vi förmodligen beakta den möjligheten att ha det med, alltså ta med den sortens underleverantörer. Men vi sitter typiskt alltså snarare och leder projekt och sätter arkitektur och gör kravspecar och gör test och sånt där andra utvecklar. Sen fanns det en fråga om minus 11 kronor, ja. Och som sagt, i en fragmenterad bransch så finns det också rövare och charlataner, och det finns inköpare som inte riktigt har kontakt med verkligheten. Så att jo, en och annan vinner ramavtal på de nivåerna, men jag har aldrig hört talas om någon som levererar på det.
Bra där, jag tror dessvärre vår tid är ute. Tack så mycket för en utmärkt presentation, Bättre IT.